Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu är det sista chansen att se min och Anton Magnussons unisont hyllade stand-up-shower Vesslan och Benne. Vi kör några städer till och sen pensionerar vi de här showerna, och det kommer att dröja ett tag innan det kommer något nytt från oss. Men vi kommer till Gävle 6 april, Stockholm den 11, Malmö den 14, Uppsala den 19, Umeå den 20, Eskilstuna 25, sen Oslo, Växjö och Örebro. Passa på att knipa de sista biljetterna som finns kvar på specialisterna.se. Det lär bli fullt snabbt, så skynda er. Ni kan även följa mig på sociala medier. Jag finns på de flesta enheter. Säger man som sociala medier? Nej, det gör man inte. Jag heter i alla fall @gardenfors på Instagram. Ni får gärna också stötta den här podden på patreon.com. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter ännu en gång komikern Jonas Strandberg.
Hej!
Välkommen hit.
Tack.
Förra gången du var här så hade vi ett specialavsnitt om snabbmat.
Ja, just det.
Kanske framförallt fastfood-kedjor.
Ja, vi snör in på det. Ja. Faktiskt.
Sen senast vi sågs, vi brukar ses och testa skämt på varandra.
Mm.
Senast vi sågs, då kom vi in, jag tror jag hade skrivit ett skämt om hamburgare eller någon form av snabbmat.
Ja.
Och då så fastnade vi i ett sidospår. Vi började prata om fastfood och sånt igen.
Ja.
Och satt kanske i 20 minuter eller någonting och bara så här, man märkte att det fanns så mycket mer att säga.
Ja, det är nästan det enda vi pratar. Alltså så här, när vi inte håller det strictly professional med testa skämt. Det är ju väldigt, väldigt mycket mat.
Ja, det är väldigt mycket. Men det är ju också att det är ju ett gemensamt intresse. Liksom. Och man, speciellt då snabbmat. Jag märker ju hur egentligen inte så, det är ändå ganska ovanligt att vara så pass intresserad som du och jag är.
Mm.
Jag var i LA för 2 veckor sedan med Johannes Bränning och Johannes Finnlaugsson. Och jag tror att de tröttnade lite på mig för att jag var så fixerad vid snabbmat och ville så prompt och bestämt äta på olika ställen.
Men hur kunde det ta sig uttryck att de blev irriterade på dig?
Nej, men så här kunde det vara så här. Idag vill jag testa lobsterpizza, hummerpizzan på Barry's pizzeria.
Mm. Var har du hört talas, eller vad har du fått nys om den?
Det var en kompis som hade bott i LA ett tag. Mm. Och hon hade käkat den och så rekommenderade den.
Mm.
Och jag käkade den, det var jättegott. Mm. Det var svingott och de tyckte också det var gott. Men det var lite så att jag var, min vilja för snabbmat är så stark att jag var med så att jag försökte ju vara liksom ödmjukt, var så att nej, men Alltså det gör mig ingenting ifall ni vill göra någonting annat idag. Ja. Men jag kommer göra det här.
Så här är det, så kommer det bli.
Och då blev det mofsa. De tänkte så här, det kan man väl göra. Och sen så blev det kanske lite för ofta att de följde med på mina snabbmatsutflykter. Mm, liksom. Mm. För att jag hade så stark vilja angående det.
Ja.
Och det kom upp till ytan någon gång att de kanske tyckte det var lite jobbigt. Min starka vilja. Att jag var så bestämd liksom vad jag ville.
Ja.
För de brydde sig inte så mycket. De tyckte ju ofta det var gott. Det, men de kanske mer tänkte så här, vad fan, vi tar något i närheten, vad som helst. Bara så ägnar vi oss åt annat.
Men jag kanske känner mig i den sidan också. För jag är ju sån med inom citationstecken vanlig mat. Väldigt mycket. Jag har väldigt lite intresse just för att laga mat och hitta på nya rätter och sådär som man kan äta. Det är liksom, jag tar vad som finns. Det blir jättebra, eller det blir säkert jättegott. Men just med snabbmat eller sådär, då är jag också väldigt, fan vad gott det hade varit med specifikt den här grejen nu. Men vad var din topplista sådär för det här måste jag testa i Los Angeles?
Ja, jag gjorde en sån lista. Alltså det var ju då, alltså In-N-Out Burger, det är den kanske populäraste kedjan där liksom på västkusten. Jag gjorde en lista, jag ska försöka hitta den i mobilen. Det var ju mycket så att göra i LA. Det var ju inte bara då matrelaterade saker, men det var väldigt mycket matrelaterade saker på listan. Men en var ju då Giro Style Ramen. Det är min favoritkedja i Japan som heter Ramen Giro. Som då finns i Los Angeles också. Eller det finns en kopia av den.
Ja.
På Sujita Annex heter den.
Och du har provat den japanska versionen sen tidigare.
Det var nästan lika gott. I LA. Sen var det då, jag hade googlat lite, det var Silver Lake Ramen, var ett annat ramenställe. In-N-Out Burger. Som är, vi ska återkomma till In-N-Out Burger senare. Det var då lobsterpizzan på Barry's pizza. Jag tror Barry's är en kedja, det fanns några ställen. Sen var det Shake Shack. Det har vi nämnt i förra avsnittet. Också en hamburgarkedja. Sen tänkte jag testa Lobster Roll. Den snabbmaten. Men det hann jag inte göra.
Beskriv Lobster Roll. Vad är det?
Lobster Roll, det är alltså ett korvbröd med hummer och sås.
Så otroligt klinisk beskrivning.
Ja.
Men jag tänkte, alltså just hummer är ju en sån lyxprodukt här. Men det känns som att det är lite mer av varmans mat.
Ja, det är lite billigare i USA, speciellt i kuststäder och sånt där.
Ja.
Så det är inte jättedyrt, men det är inte heller speciellt billigt. Alltså lobsterpizzan kostar ändå dubbelt så mycket som en vanlig pizza.
Okay.
Men lobster roll, jag hörde talas om det första gången när jag var i New York med Anton Magnusson. Och vi åkte en sån här guidad tur, en Seinfeld-tur. Med Kenny Kramer som då är förlagan till Cosmo Kramer. Alltså Kenny Kramer bodde granne med Larry David som skrev manus tillsammans med Jerry Seinfeld i tv-serien Seinfeld. Och han då, den riktiga förlagan, hans granne Kenny Kramer, han hade en sån guidad tur med en buss. Och då fick man bland annat äta på stället som avsnittet Soup Nazi.
Är baserat på. Wow.
Så vi åt den soppan då, och då rekommenderade Kenny Kramer en soppa som heter Lobster Bisque. Han sa att han hade ätit så mycket av den så han var trött på den.
Men var de lika stränga på den sopprestaurangen som...
Det var inte samma ägare som det var baserat på.
Nej.
Men jag tror att personal, det hade blivit lite en gimmick för personal. De var inte speciellt, de sa väl något sånt där, de sa väl reglerna så här, ställ dig på det sättet i kön liksom. Men de var inte otrevliga direkt.
Ja, ingen no soup for you.
Nej, det kanske de gör, de kanske har det som gimmick ifall någon bryter mot reglerna.
Ja.
Men jag käkade en lobster bisque. Den var väldigt, väldigt god. Som jag uttryckte i en annan podd, det var bra djup i buljongen.
Åh gud.
Men då kommer jag ihåg att det såg på menyn där att man kunde beställa en lobster roll.
Ja.
Och då visste jag inte vad det var. Och sen i Stockholm på en restaurang som heter Indio Kitchen.
Mm.
Då sa att de också hade lobster roll på menyn och då passade på att beställa det.
Mm.
Och det var fantastiskt gott.
Mm.
Och sen så käkade jag det i New York också på ett ställe. Det finns lite olika.
Jag får prova det. Det, låter
det jag tror det kan bli en ny fast food trend faktiskt.
Det är svårt med sådana när man ska etablera en ny grej. Kommer precis nu inför inspelningen från Burger King som sen tid tillbaka har börjat köra med varmkorv.
Mm, jag såg den nyheten på någon sponsrat inlägg. Jag har inte hunnit testa den nu.
Den var, alltså så här, man märker verkligen att de har gått lite så här, ja, men vi försöker få den här att passa in i vårt övriga sortiment. För de har väl tre sorter. Och jag provade grilled,
tre sorters korv.
Ja, precis. Mm. Chili cheese-korven provade jag, som har den här chili cheese-fyllningen typ som någon sorts dressing på korven.
Chili cheese, alltså det är någon sorts smält ost med jalapeno, hackad jalapeno.
Och så har de lagt så här jalapeno-skivor liksom längs med, och det var så otroligt mycket topping på den. Mm. Så att man såg liksom inte korven under.
Ja, du visade ett foto på korven. Det ser verkligen ut som ett korvbröd fyllt med sås bara.
Men de har ändå paketerat den i en sån här liten klassisk hamburgerkartong fast designad för varmkorv. Men
var det stor skillnad på, låt oss säga, en korv från Sibylla?
Ja, det var inte. Den var absolut i undre skiktet, tycker jag.
Ja, alltså, sämre än.
Ja, marginellt under skiktet. För att det var god topping liksom. För att jag gillade verkligen deras chili cheese och den liksom bra bett i den.
Mm.
Men korven var liksom som att den hade verkligen legat superlänge, kändes som. Bara och men det tycker jag att man märker lika mycket på typ så här 7-Eleven till exempel. Om man tar en sån Big Bite eller vad de heter där. De har ju säkert också legat där ett tag.
Mm.
Och på eftervärlden.
Ja, man ser ju dem till och med på 7-Eleven ligga och rulla på de här. Men är det på, jag tänker, Burger King har ju sin gimmick grillat det godast.
Mm.
Är det tydligt liksom grillad korv de kör med då?
Ja, den har ju yta, så här, vet du, sån här yta som att den har blivit.
Har den såna ränder, mörkare ränder då?
Precis, liksom. Och det är väl någon sorts plus. Men jag skulle misstänka att de har gjort det förut och att den har liksom legat på någon sorts.
Man tänker att de är tryckta eller sminkade, de där ränderna.
Ja. Någonting är det, för att det kändes inte som att den var helt direkt från grillen. Liksom.
Nej.
Och det är väl, jag tror verkligen det kommer bli en kortvarig pryl för dem.
Ja, jag tycker inte det verkar speciellt gott.
Nej, och det tog ganska lång tid liksom. Så jag vet inte vad det var att de, då måste de väl förberätta dem liksom. Men jag vet inte om det tar lång tid att få den och den ändå inte känns som att den kommer direkt från grillen. Vad är det de har gjort med den då?
Jag kanske kommer smaka det, jag vet inte.
Mm.
Jag tycker det verkar rätt äckligt. Jag äter ganska lite den typen av korv överhuvudtaget. Jag, 7-Elevens bite-utbud är ju rätt intressant.
Mm.
Det som sticker ut mest från deras historia skulle nog säga Burger Bite.
Oh,
minns du den?
Nej, den har de inte längre, va?
Nej, den var väldigt kortlivad. Men det var ju då en korv gjord av köttfärs. Så den såg ju väldigt mycket ut som en bajskorv. Alltså, nästan exakt. Så det låg liksom bajskorv och snurrade på de där hjulen liksom i glasmontrarna.
Jävla osmakligt.
Visst, det var det. Men det var ju också. Det var ju, ingen kan ju ha missat det liksom.
Nej.
Från produktutvecklingen till liksom slutgiltiga genomförandet så kan ingen undgå att tänka att det ser som en bajskorv. Och det var ju lite roligare kanske också, men det blev ju väldigt äckligt att äta.
Roligt att nöta majsbitar.
Det tycker jag är äckligast i filmen Aristocrats, som är en film där komiker berättar sina versioner av Dola Estone Aristocrats.
Mm.
Så är det någon, alltså de bara ska göra det så äckligt som möjligt, och då är det ju mycket sån här liksom runka över sin döda farm och sånt liksom. Men jag tycker så här lite less is more humorn i den är värst när de bara berättar så här, men sen ska vi bajsa någon i munnen och så sen så här, se till att äta mycket majs och jordnötter och alltså så kvar i avfall. Där tyckte jag det pikade i äcklighet.
Ja, jävligt subtilt. Men Burger Bite, nej den...
de har ju Hot Bite och Chili Bite. Jag vet inte vad de andra bitesen heter där. Jag vet inte om de fortfarande är på temat bite.
Det är också väldigt intressant att hur hårt de håller på de namnen. För om man bara vill säga att jag vill ha en grillad, ja, en Hot Bite då. Men här, alltså de korrigerar den ofta.
De kanske har fått instruktioner ungefär som de ska fråga om du vill ha en skraplott eller något sånt, som är vissa.
Men det är ju lite vissa såna. Jag äter ju en del varmkorv i olika former och det verkar som att det är typ sjukt svårt att servera en french hotdog liksom på ett rimligt sätt.
Mm.
Just med såsen liksom. Vissa kör liksom bara att de har all sås i botten så att de bara trycker dem ner korven och då så här.
Fenomenet french hotdog, jag vet inte vilket, om det är, för att man, jag tror inte, det är säkert inte franskt, jag vet inte om det är ens amerikanskt eller om det är en svensk grej, men alltså det här när man gör hål i ett lite längre avlångt, lite brödigare korv.
Jag tror det började som en baguette typ, eller någonting, att man skivade en baguette och liksom.
Ja, det är därför det heter french hotdog, fast nu är det ju inte riktigt en baguette.
Nej, de har hård, dragit mer åt
hård skal liksom.
Ja.
Det är ju inte det, det är ju lite mjuk. Det är en blandning mellan baguette och korvbröd, ska jag säga.
Det är, jag tycker om det brödet jättemycket. Det är ju...
Ja, det är ju gott. Och den där såsen de har i, jag vet inte vad det är för sås de häller ner. Heter det french hotdog sås?
Ja, jag tror de brukar kalla den det.
Och det har de mycket på bensinmackar.
Ja.
Jag associerar det med...
Ja, men det är typ, vad heter de?
Det som heter Circle K nu.
Ja, det där äter jag, har jag ätit väldigt, väldigt många french hotdogs.
Men de har det också på... Alltså till exempel Pölsemannen, tror jag.
Mm.
Den intressant kedja. Är den svensk, Pölsemannen? Eller finns den, finns i Danmark också?
Ja, det tror jag. Jag tror den är dansk.
Steff Holdberg är också
Hur är du med så här dansk pöls, alltså den röda korven? Den här är jättesvårt.
Jag tyckte det var gott när jag var liten. Nu tycker jag liksom att korv i allmänhet kan vara lite småäckligt. Jag har, som vi gick igenom i förra avsnitt, om ni vill höra mitt komplicerade förhållande till att äta kött.
Mm.
Jag är ju då teoretisk vegan. Eller Europas sämsta vegan skulle man också kunna kalla mig. Medan du hade ett mer oproblematiskt, helt skamlöst.
Ja, så kan man väl uttrycka det.
Nej, men jag tycker det, korv i allmänhet kan vara lite äckligt. Men också ibland väldigt gott. Starka, kryddstarka korvar kan vara jävligt gott.
Mm.
Och
Jag håller verkligen med, paketeringen av korv är ju ganska äcklig. Alltså hela sättet att servera den.
Om man tittar på liksom, om man tar en tugga av en korv och den där smet, alltså den malda köttet i det ser ju rätt äckligt ut.
Ja.
Och det är ju, alltså så här, man är ju så van vid det nu, men hade man fått vuxit upp i en värld utan korv och sen fått det presenterat för sig i vuxen ålder, då hade man ju trott att någon skojat.
Ja, alltså jag kollade upp lite där innan vi skulle komma hit och man tänker att korv är den där klassiska snabbmaten liksom, att man tar en korv på vägen, den är bra paketerad, den är lätt att bära med sig och sådär. Men tydligen så den första snabbmaten på det sättet från sådana snabba servering, det var typ fish and chips tydligen. På 1860-talet tror jag.
Nej, intressant.
Det var liksom i samband med vad kunde hitta, så var det väldigt vanligt att med industrialismen så blev det liksom, många flyttade in till städerna och det blev svårt att hitta, eller det, man var inte så, hade inte så utrustade kök liksom.
Men.
Och det var ganska svårt att få ihop det där, så att då blev det jättevanligt med...
Var det Storbritannien då? Eller?
Ja, precis. Och då var det väldigt vanligt med just så här affordable liksom, matserveringar i städer.
Ja, det är det som serveras i så här tidningspapper med vinäger. Jag käkade faktiskt när jag var i London, men det är rätt trist alltså. Det smakar så här lite.
Ja, deras vinägerfixering är ganska speciell.
Och chips betyder det sammanhanget då, pommes frites.
Ja,
på brittisk engelska. De kallar det crisps med potatischips, sådana vi... Och det vi kallar chips.
Ja, men England har så himla märklig snabbmat på ett sätt. Jag var där och för några år sedan och åt en burgare som hette typ The Big Ben Burger, som var riktigt trist burgare säkert liksom. Och bara, men den såg liksom, den lät stor. Och så beställde jag in den. Alltså när man, det såg vara massa grejer på liksom. Ja. Och så fick jag in den och så tog jag den första tuggan. Och då var det ett sånt här, ett stekt ägg på.
Mm.
Som inte var vändstekt, vad heter det då?
Sunny side up, ja. Enkelstekt.
Precis. Och så bet jag tagen. Och så bara kände man hur den här äggulan bara rann ner för handen och droppade ner för armbågen ner på bordet.
Oh, det hatar jag bara... med liksom handburen mat när sås. Alltså det är också så med hårdskalstacos, så att det rinner väldigt lätt.
Ja.
Och sen så att den här såsen är... samma temperatur som kroppen ofta. Att den är som hudens temperatur 26 grader.
Ja.
Och då märker man inte. Det kan vara att det är lite flottigt. Det bara rinner lite som att man upptäcker det för sent. Att hela armen är nätsalad liksom. Ja, det är fruktansvärt.
Ja, det är fint.
Men en annan grej med 7-Elevens Bites. Det är då en lite klassisk reklamkampanj de hade.
Mm.
När de hade för... sina bites, de hade bite sale, alltså det var då rea på deras korvar, att alla kostar 10 spänn eller vad det var, eller 5. Det här var någon gång strax efter millennieskiftet, och då hade de en stor med stora liksom fotoreklamannonser där det var en, kanske en tjej i 10-årsåldern eller någonting som håller en hot bite eller en sån en korv.
Mm.
Och så står det bite sale, och för franska turister i Stockholm då blev det nog ganska lustigt, eftersom bittesall översätts smutsig kuk. Och så är det då den här bilden av den tioåriga flickan med korv.
Men de är... Ja, men jag tycker nästan ändå att de... 7-Eleven, ja, de där snabba korvarna som man kan... Mm. Alltså att de är bland de bättre, eller godare liksom.
Föredrar du det framför... Alltså Steff Holdberg som finns i Köpenhamn, även på en del flygplatser och sånt.
Mm.
Där...
Det vet jag inte om jag har provat. Jag
tycker det är ganska gott alltså. Om, ja. om jag nu är på... Det är ganska sällan jag känner för att äta korv.
Mm.
Men det här kukanspelningen också. Mm. Jag tror att jag blev lite lurad av en dansk korvgubbe en gång. Alltså att han gjorde en humorfälla.
Åh, den klassiska humorfällan. Simon.
Jag gick i hans... Jag vet inte hur mycket improviserat och hur mycket planerad hans humorfälla det var.
Nej.
Men det var då att jag fick en... Det var en killen framför mig i kön. Han fick liksom två korvar på en sån här pappbricka med senap och ketchup på.
Mm.
Och sen så, jag vet inte om jag beställde en korv, men jag fick den i en sån här liksom vaxad servett liksom bara, om du vet.
Mm.
Ja, men sån här litet vaxat papper.
Just det.
Och så jag tänkte så här, men jag tyckte det var jobbigt, jag ville doppa i liksom senap och ketchup och rostad lök. Så jag bad, kan inte jag få en sån som han framför mig fick?
Mm.
Och den här danska korvgubben, han såg bara frågande ut. Så sa jag så här, vadå? Nej, men jag fick en sån här papper. Jag vill ha en sån kartong som han har. Nej, vad är du sur? Hej. Dålig danska. Men så här, men sån här kartong, en sån liksom, inte en sån här så sladdrigt papper. Jag vill ha en sån här, en sån styv. Och då sa han, jehe! Så du vill ha en styr? Och så skrattade han. Jag tror det var någon form av humorfäll.
Ja, det känns som det. Och så fick du ingen kartong ändå. Jävlar.
Ja, det... Det är så svårt att sluta prata om snabbmat när man väl kommer igång.
Ja, ja.
Men vi får inte glömma det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Här kommer alternativen.
Mm.
Då jag fick en påse av Jesper Olsson Tanaka.
Mm.
Lite olika grejer, delvis från Japan. Strong Zero, även känd som The Game Changer. I smaken av plommon och bitter lemon. Extremt gammal miniöl av märket Kirin för den flippiga. Maroc Citronade, hans favoritlemonad till Hawaii Gay Club.
Mm.
Smakens poesi,
Fruktjuice med störigt namn. Vimto Fizzy. Lila färg läskedryck populär i Mellanöstern. Och sen var det lite godis som bonus. Bland annat pizzagodis.
Mm, vad spännande.
Men det finns, vi har också det ordinarie utbudet.
Ja, det där var liksom en liten...
ja, det var en liten... Det var kanske dagens special, eller vad man säger på vissa restauranger.
Ja, det är nice.
Vi har då Hawaii Gay Club. Energidryck i 5 smaker. Gundelsprit. Fanta Zero. Smurfit päronlemonad. Santa Claus Beer. Gammal Rosita. Samuel Adams Boston Lager. Om den finns kvar, det kan vara så att jag druckit upp den. Häxtblandningen. Alla drycker som fanns i kylskåpet innan den genomgick en corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Alltså jag kör den här Hawaii Gay Club den här gången också.
Mm. Vill du då ha med den här speciallemonaden?
Ja, men den.
Maroc Citronade.
Ja, men vi provar den.
Mm. Jag kanske också ta en sån då. Ja. Okej, okay. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med Hawaii Gay Club med då Maroc-citronad.
Något sånt.
Ja, speciallemonad.
Mm.
Mm. Jag tar en smak. Ja, det känns lite ovant.
Ja, det är lite...
smakar lite mer kemisk än en Remhults.
En Hawaii Gay Club med en twist.
Efter förra avsnittet när vi pratat om snabbmat så var det någon lyssnare som tipsade om den amerikanska podcasten Doughboys.
Mm.
Som då är en podd som där två komiker tror jag varje avsnitt går igenom en snabbmatskedja.
Just det.
Och har någon gäst som pratar om det.
Ja.
Jag har lyssnat rätt mycket på den podden sen dess.
Mm.
Och tycker den jag kan rekommendera den, tycker det är speciellt om man har det här specialintresset.
Ja, den är jätteintressant. Jag gillar det avsnittet där de pratar om IKEA.
Mm.
För man tänker ju inte riktigt på IKEA på det sättet, men de har exakt samma utbud i stort sett alla sina butiker eller affärer.
Ja, det är ju blir ju någon slags snabbmatskedja också.
Ja, precis.
Och de har ju dels då den här när man kommer in precis innanför dörren så har de det här där det är pizza och varmkorv framförallt, va?
Ja, precis.
Och sen så har de den här restaurangen som är mer billig husmanskost. Det finns köttbullar med potatismos. Och,
ja, men mer så här lunchig. Liksom.
Men kanske också lite fokus på svensk mat då, som lax och... Alltså som är kodad svensk mat.
Just det. Och de fick ganska bra betyg. Korven fick ganska bra betyg faktiskt i den podden. De tyckte det kändes som att den var en hög kötthalt. Det vet jag inte om huruvida det stämmer. Men jag kan väl hålla med. Den är rätt nice.
Den känns ganska standard. Alltså som svensk standardkorv. Men det är framförallt billigt. Alltså 5 spänn. Jag vet inte om de har höjt priset nu. Men senast jag köpte det så kostade en korv 5 spänn. Och en pizzaslice 5 spänn också. Och kanske kaffet är ungefär lika billigt. Alltså det var till och med så att jag... För länge sedan var jag och min dåvarande flickvän Alex. Vi var väldigt fattiga någon sommar. Och då gick det så här gratisbussar från... Kungsträdgården i Stockholm ut till IKEA. Det närmaste. Jag vet inte var den, men Liljeholmen eller vad det. Och då åkte vi dit liksom gratisbussen, köpte pizzaslicer och sånt för 5 spänn. Och sen bara åkte tillbaks. Så man kände att man lurar systemet för att de gav väl förmodligen inte med vinst på de här.
Nej.
Kanske till och med back om man räknar personalkostnader och sånt. För det är lite överdrivet billigt.
Det är mer helhetsgrejen att det känns billigt. Man associerar det med billigt. Det är någon som har pratat om det också tidigare. Att det känns billigare när de har några enskilda billiga produkter.
Ja, det är väl också det kanske att om folk kan äta på stället så kanske de spenderar mer tid.
Ja.
På, om de passar på att äta den billiga maten så spenderar de mer tid på stället och köper mer. Det är ju ganska noggrant uträknat.
Verkligen. Jag har inte supermånga så här materfarenheter från Ikea, men jag minns att jag hade en blogg förut. Mm. Där jag så här intervjuade lite så här artister. Och
ja, jag tror jag blev intervjuad innan vi kände varandra.
Ja, men typ 2012-13 där kanske. Och då en gång så intervjuade jag rapparen Anton Christiansson från Göteborg. Mm.
Var han med i Förstörda för livet, det rapbandet?
Åh gud, jag vet inte det.
Jag tror jag försökte kolla upp det och jag får mig att svaret var ja. Men
ja, det kan säga, för han hade släppt sin andra soloskiva då, vet jag. Mm. Sån, där han breakade väl lite stort liksom, i indiekretsar när han rappade över en Broder Daniel-låt.
Ja, just det. Men jag tänkte på låten som har refrängen Pappa betalar.
Mm.
Som heter Genväg till framgång och är då med bandet Förstörda för livet som är så här Göteborgs Brats Kids-raps. Ja. Faktiskt producerad av Kapten Röd.
Jaha, fan vad coolt. Ja, men nej, det är ingen aning, vad kul. Han bodde i alla fall väldigt nära Ikea i Kållered. Och jag gjorde det också fast från andra hållet liksom.
Mm.
Så vi bara, ja men vi käkar köttbullar där. Och så kör vi en intervju där istället. Och det var så otroligt märklig situation.
Ja.
Sitter där mitt bland bara så här 100% barnfamiljer. Och det är jättesvårt att transkribera den där. Efteråt, men
jag tänker att det är ganska mycket barnfamiljer och gamlingar på Ikeas matsal. Det var en kompis som berättade att hans morföräldrar, de gick aldrig på restaurang förutom en gång om året när det var deras bröllopsdag. Då gick de och åt köttbullar med potatismos på Ikeas.
Ja.
Jag tänker mig att gamlingar tycker att det är så här, men det här, oj vad gott det var, och det var inte så dyrt som det är på riktiga restauranger liksom, eller vanliga restauranger, att de tycker det här är prisvärt.
Ja. Men det är ju verkligen, men det är också väldigt, väldigt milda smaker. Alltså
passar gamlingar och barn.
Ja, men det är det enda jag kommer ihåg från det. För jag har nästan aldrig ätit köttbullarna där tidigare. Men det smakar så himla lite. Alltså det är väldigt så bland. Men det finns de jag vet i Doughboys-avsnittet med om Ikea. Då var de ju chockade över när de fick köttbullarna. Mm. Att de inte fick spaghetti till. Utan att de fick potatismos. För det är väl typ bara här man kör den grejen.
Ja, det är kanske det. Mm. Men de tyckte inte det var äckligt att det var så lite smak.
Nej, de gillade väl korven var deras favorit liksom.
Mm,
Sen så var det så här, jag kommer inte ihåg snurra, men det var väl priserna liksom som toppade det mesta typ.
Mm. Jag tänkte på en annan mat, en snabbmatstrend. Vi har nämnt ramen innan.
Mm.
Men en av de senaste liksom snabbmatstrenderna som har blivit lite större i både Sverige och USA kanske framförallt. Jag vet inte om vi nämnde det i förra avsnittet om den vietnamesiska nudelsoppan. Som jag har kollat upp, väldigt svår att uttala.
Ja.
Det stavas PH-O med ett streck över.
Mm.
Och i USA är det många som uttalar det FO.
Mm.
Min storebror sa att det ska uttas fö.
Mm.
I Doughboys-podden sa de fa.
Mm, oh gud.
och jag kollade på YouTube idag. Där det fanns liksom en instruktion i hur man uttalade korrekt vietnamesiskt.
Mm.
Och då var det att man skulle börja med ett ö-ljud. Glida över till ett A och öet skulle vara lite tystare och sen så avsluta med någonting där man skjuter fram käken. Det var så.
Va? Starkt varumärke.
Vi kan klippa in det här hur den här YouTube-instruktionens version lät.
Mm. Mm.
Okay, so try it with the way that a native speaker say. Fa. Fa.
Mitt bästa blir
fa. Ja. Lyssna, fa? Så skjuter det sig fram under käken.
Fa.
Men har du provat den?
Ja, jag har testat det ganska många gånger. Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Min storebrorsa Dan, han är ganska ofta den som introducerar mig för nya grejer. Både inom musik och inom mat.
Mm.
Det var han som lagade så här thai-mat första gången för mig när vi var små.
Mm.
Och han hade snöat in på pho. I Malmö då på, ja. På restaurang Asien vid Möllevångstorget i Malmö så serverade de pho.
Mm.
Och han käkade jättemycket. Men sen blev han... men sen ägaren var så fruktansvärt otrevlig så... han blev portad därifrån i stort. Eller han blev utslängd. Han åt där liksom med hela sin familj.
Ja.
Kanske en gång i veckan. Och han gick dit ännu oftare och käkade.
Ja.
Men sen så hade han tagit dit några kompisar. Som så här, ville käka. Och han var så här, men han hade redan ätit min brorsa. Så han sa att men jag sätter mig bara och tar en öl där då. Så kan ni käka.
Mm.
Och sen så hade ägaren då sagt att... han sagt alla vid bordet måste äta. Man kan inte bara beställa dryck. Och sa han, men kom igen, jag är ju här. Jag är stammis här, jag äter det här jätteofta.
Ja.
Så sa han, nej, antingen beställer du mat eller så. Ja,
han var ju en riktig soppnazist.
Ja, det var verkligen soppnazist. Men då slutade han käka där. Men det finns ganska många ställen i Malmö och Stockholm. Jag är ju då en ramen kille.
Mm.
Jag har aldrig fastnat för
lite för att det krävs en liten muskelansträngning vad jag skulle säga.
Jag tycker inte alls det är lika gott. Det är, den stora skillnaden är kanske att det är risnudlar, men det är lite blaskigare soppa och lite andra ingredienser. Man kan få biff eller kyckling. Det finns lite olika versioner på båda. Men jag har hört ryktas att det är bara ett rykte som jag har läst i Facebookgruppen Ramen Stockholm.
Mm.
Att i New York så är för populärare än ramen. Att det finns fler ställen som serverar det. Att det är en större trend.
Ja, det finns ju, jag kommer tänka på det nu. Just, vi pratade lite om så här populärkultur och snabbmat förra avsnittet.
Ja.
Det finns en scen i Marvel-filmen The Avengers som går liksom efter att filmen är slut och eftertexten har rullat en stund, då brukar de smyga in så här små extra scener för fansen som sitter kvar i biosalongen så där. Och då hade de liksom haft en sån stor strid i slutet av filmen liksom, och det har varit mycket action och mycket effekter och sådär. Och så liksom filmen är slut, eftertexten rullar och så sitter de typ och på en sån snabbmatställe där.
Superhjältar.
Alla superhjältarna i sina kostymer, liksom allting. Iron Man och Captain America, alla. Och så käkar de shawarma.
Det vill säga kebab...
Ja, men någon sorts kebabkyckling liknande, tror jag.
Grej. Ja, alltså det är en jävla djungel här. Shawarma, gyros, kebab.
Ja.
Jag har försökt läsa på om det och försökt bena upp. Men det betyder olika saker i olika länder. Ja. Och det är väldigt svårt.
Ja, det känns som att det finns inga regler riktigt för vad det är. Alltså just den här...
Det mesta är väl att det är grillat kött liksom.
Ja.
Men sen så vad som är vad och vilken typ av djur som är inblandat. Och...
Ja, men kan det vara det att det är den, typ den optimala maträtten eller så här, snabbmaträtten är någonting man kan äta på vägen, och då är det alltid bra att paketera den i bröd för att det är lätt att bära. Det suger upp mycket sås och grejer liksom, och det blir inte lika kladdigt.
Mm.
Och därför typ pizza är skitdåligt liksom som snabbmat på det sättet liksom, för att det är svårt att ta med sig och röra sig med det.
Ja, lite svårt då.
Ja.
Lite svårt, men det är ju ändå en takeaway-rätt. Mm. Så det är inte som fondue.
Nej, fondue on the go.
Men då käkar de shawarma.
Ja, de har dragit, det är liksom en liten callback den grejen. De sagt, ja, men jag har hört att det finns ett nice nytt shawarma-ställe nere på hörnet. Där. Mm. Vi borde gå dit någon gång.
Mm.
Och då var det så här en sån grej efter det, liksom att det fick en liten så här mini-hype med shawarma efter att den hade kommit
Aha,
ut.
Det blev det. Vi pratade om det med populärkulturella referenser. Så fort jag hör i en låttext eller säger något i ett tv-program så vill jag ju testa det i verkligheten.
Mm.
Jag tänkte på Ice Cubes hit Today Was A Good Day.
Mm.
Har du hört den?
Ja, säkert, men jag är lite dålig på
det. Men han berättar ganska mycket om en bra dag, en perfekt dag. Jag vet inte om det är 2 in the morning eller 3 in the morning. Han säger 2 in the morning I got a fat burger.
Mm.
Och då är det då från kedjan Fat Burger som är amerikansk hamburgerkedja.
Mm.
Kanske mest då LA baserad. Men där det fick jag en gång när jag var i LA så lyckades jag komma. Det är inte så vanligt. Man ser inte Fat Burger på så många ställen.
Så osälligt namn kanske.
Ja, det är ju coolt. Det är så jävla dekadent att det heter
Fat Burger. Ja, det är skitsamma liksom. Lite men vad heter den, förlåt sidospår, men den heter inte Heart Attack? Någon sån här, den hamburgerkedjan. Där man får på sådana här sjukhus... dräkter när man kommer in.
Jag har talat om något sånt, alltså Heartstopper.
Ja,
jag vet inte om kedjan heter det, men att det finns ju olika sådana, att de har double bypass och alltså sådana olika. För jag har hört att det finns liksom Elvis-mackor och sånt som då heter double bypass och just Heartstopper och sånt där. Jag tror att vår gemensamma kompis Agro, när jag hade ett tv-program då på Z-TV.
Mm.
Fan, men antingen om han testade en Heartstopper eller om han bara snackade om det.
Wow. Den är man ju nyfiken på.
Men det är lite myt då att Elvis... alltså Elvis-mackan är ju ganska mytologiserad.
Mm. Vad snackar vi? Snackar jordnötssmör?
Alltså, igen, jag har läst då en Elvis-biografi. Memphis-maffian berättar. Då var det så här att egentligen så är Elvis-mackan bara... jordnötssmör och sylt.
En peanut butter and jelly. Ja.
Fast det var något speciellt ställe tror jag han gillade. De kanske stekte mackan, jag vet inte. Men han och hans kraftigt överviktiga kompis Lamar Fike.
Himla bra.
Brukar då ta ett privatjet och åka ganska långt liksom över USA för att äta på hans favoritställe där de käkar mackor.
Ja.
Men sen så har jag läst liksom, alltså Elvis-mackan, vissa påstår att det ska vara bacon i och massa annat.
Ja, men bacon och banan är också.
Ja, men det är egentligen bara peanut butter and jelly.
Jordnötssmör
och sylt.
Ja, det är en
jelly är sylt.
Alltså, också det är... lite fult att kalla den för en Elvis-macka tycker jag. Det är väl en sån liksom som man, alltså alla så här amerikanska, alltså, skolbarn, okej, du får en PB&J-macka med dig till lunch.
Alltså, det är eller väl, det kallas det PB&J?
Ja, men det blir att det är så här superklassiskt liksom.
Ja, det är det. Fast de kanske var lite större de här.
Ja.
Och sen så var det också så att det Elvis åt mest, det var ostburgare.
Mm.
Jag började faktiskt intressera mig för Elvis i och med hans matvanor.
Det är så.
Ja, men det var så att jag pratade. Jag var på något, jag fick någon sån här liksom när jag startade mitt första enskilda företag, enskild näringsidkare.
Mm.
Alltså så när jag var kanske 20.
Mm.
eller något sånt. Då, det var liksom mitt i någon slags IT-boom. Så de, av någon anledning så fick jag en resa till London via arbetsförmedlingen.
Wow!
för att hälsa på företag i samma bransch. Liksom. Så jag var bland annat på serietidningen Punch. Eller den satirtidskriften Punch. Cool. Deras redaktion och så. Men då åkte jag med en kille. Överviktig. Mm. Kraftigt överviktig och tyg. Men han älskade Elvis, typ. Köpte likadana så här, solbriller som Elvis. Och ville bli fet som Elvis. Att han åt, liksom, så här, när vi var på indisk restaurang så ville han köpa en sån butter masala. För att han ville bli fet. Och han pratade väldigt mycket om Elvis matvanor.
Ja.
Bland annat då påstod han att han påstod sig ha läst en bok om... av då Elvis privata läkare, Dr. Nick. Eller av läkaren då som hade liksom obducerat Elvis lik efter döden. Han sket väl ihjäl sig på toaletten i Graceland i stort sett. Någon form av officiell version.
Mm.
Men enligt honom så hade då Elvis ätit Pepsi, druckit Pepsi och ätit mums-mums. Jag citerar den här killen jag reste med. Mums-mums finns förmodligen inte i USA. Men han med, och jag vet inte om de här liksom skumbollarna, hur vanliga de är utomlands. Men enligt honom så var det då en diet av Pepsi och mums-mums som hade blivit som asfalt i magen på Elvis. Och så hade han försökt krysta ut det här. Och då så hade något liksom kärl i huvudet spruckit. Och så hade han dött av det. Men den historien fascinerade mig väldigt mycket.
Ja.
Och jag började prata med mina vänner om Elvis matvanor liksom. Och till slut så var det en kompis som gav mig en Elvis-biografi. Första delen innan han Memphis Mafian berättade.
Mm.
Som jag läste med stort nöje.
Mm.
Men då blev jag intresserad av andra saker kring Elvis förutom de matvanor.
Mm.
Men det var något sånt där. Jag tror det började med att han var uppvuxen med mycket så här, bara så här södernmat. Alltså så här, soul food eller sån här typisk stabbig mat från södern.
Ja.
För mig de hade att han käkade ekorre eller raccoon. Att det var någon som sa att det var så att det är väldigt de flesta tycker det är rätt äckligt, men får man väl smak på ekorre, då finns det ingen väg tillbaka.
Vill man få smak på
Men där stod det också så här, men Elvis-mackorna var lite mytologiserade.
Mm.
Att egentligen så var det då att Elvis under sin feta period käkade mest ostburgare. Mm. Han satt framför tvn och åt ostburgare. Vid mer än ett eller flera tillfällen så sköt han även tvn. Så han satt och blev fet.
Det var väl det. Jag älskar feta Elvis. Alltså, han känns så här. Det är så coolt med Elvis är att han känns så jävla bonnig och ball på samma gång. Liksom. Att han bara skiter i det. Och att han inte så här lite gled in i den här fettman och försökte dölja den lite som vissa gör. Lite så här skäms lite över den. Han bara, nej. Här är jag nu.
Det var någon period när han var på Dekis också när han hade köpt en bondgård.
Mm.
Han var väl lite och klädde sig rätt mycket cowboykläder.
Mm.
Och det var då han också svullnade upp rejält liksom.
Mm.
Men då gick han runt med en påse korvbröd och bara käkade korvbröd. Av någon anledning. Han var skadad också så han var lite halt. Och de andra i Memphis-maffian då, det vill säga hans närmaste vänner och anställda,
ja,
de berättade att det såg väldigt lustigt ut att Elvis gick runt haltade i cowboykläder med en påse korvbröd som han tryckte i
sig. Det är jävligt gott med korvbröd. Fan vad den ska Elvis. Alltså, han känns så jävla mycket mänskligare än många artister också.
Mm.
Dels de här grejerna och dels jag har hört så här lite så här live-skivor med honom. Jag har faktiskt snöt in lite på hans musik emellanåt.
Mm.
Och han är väldigt så att han kan garva till lite åt någonting som händer kanske i publiken eller på scen mellan låtar lite. Så att han försöker inte hålla den här perfekta fasaden uppe riktigt, utan han är väldigt avslappnad.
Ja, man tycker ju han är cool på många sätt, men det finns ju också i den här boken vittnesmål om sexuella övergrepp.
Åh nej.
Eller mot hans, såklart, mot då Priscilla Presleys självbiografi. Hon, hon använde väl inte ordet våldtäkt, men att han i stort sett tvingade sig till sex. Vilket väl... man kan översätta till våldtäkt.
Ja, 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 precis. Men det är väl samma med John Lennon, har väl också sådana stories kring sig. Liksom att han hade så här, dels ett jättetjejdigt förhållande till sin morsa. Och dels...
Var det sexuellt?
Svårt att avgöra, alltså, för jag vet att det finns en film som heter Nowhere Boy.
Den tror jag sett faktiskt.
Där hintar de väl lite om att det finns någon konstig grej mellan dem i alla fall. Inte 100% definierad, men det är någonting off med deras relation i alla fall. Lite så här Norma Bates vibb nästan.
Han klär sig i hennes hud.
Ja, exakt så. Och döda kvinnor i duschar.
Men Fatburger var det som vi kom in just på. Det var, men då käkade på Fatburger. Jag tyckte det var hyfsat gott, men de hade väl någon slags relish som jag tyckte, den skulle jag nog valt. Alltså den var lite väl syrlig. Men jag köpte en Baby Fat, hette burgaren.
Åh gud, vilket äckligt namn.
Det var deras lilla burgare. Men det är rätt roligt att det betyder typ babyhull.
Ja. Baby Fat. Och vad hade de på den då? Var det liksom klassisk ost?
Ja, men det var ju någonting som liknade då bostongurka. Det var det som jag hade lite svårt för. Jag är ingen större fan av bostongurka.
Nej.
Vilket då egentligen är en svensk uppfinning, tror jag.
Från typ Kristianstad, tror jag.
Är det så? Ja, det är väl från Felix.
Ja, jag tror att Hampus Algotsson, komikern och klubbarrangören, han brukar ta upp det ibland, att det är typ därifrån.
Ja, men jag tror det är från, alltså, företaget Felix kanske ligger i Kristianstad, vad vet jag.
Kan vara så.
Men de baserade på, jag tror de hade varit över i Boston då och kollat lite, och så hade de hittat något, det påminner lite om något som heter Green Relish, tror jag. Men det kallas ju inte bostongurka i Boston.
Nej.
Där kallas det bara gurka. Nej, men där kallas det någon green relish.
Ja.
Men relish är väl bara typ röra eller något
sånt
där.
Ja, jag tror det. Men du är ingen fan av röror på burgar och så, eller?
Ja, alltså det är klart man vill ha någon form av sås. Men kan också tänka mig bara mycket ost. Men
hur ser din liksom perfekta burgare ut som du skulle kunna käka när som helst?
Ja, men det är nog kanske Jesus Christ Superstar från Bun Meat Bun. Eller då... min favoritburgare är nog egentligen Shake Shacks. De har någon som heter bara Shake Burger.
Ja.
Eller något sånt. Det fanns ett avsnitt av då den här Doughboys-podden där det var liksom ett battle mellan In-N-Out Burger som fick typ det högsta betyget som någonsin, när jag lyssnade på den podden, så det fick ju full pott, liksom alla lagar en full pott. Men jag tycker inte In-N-Out Burger är fantastiskt liksom. Jag tycker då Shake Shack är bättre, men det är lite rivalitet mellan Shake Shack och In-N-Out Burger i USA, vilket som är den godaste början. Och folk från västkusten tenderar att gilla då In-N-Out Burger mer, och folk från östkusten och New York är mer Shake Shack fans. Men jag är verkligen på Shake Shack sidan där.
Men det känns ju lite som att de... en grej som jag stör mig på är hela att man säger ostburgare överhuvudtaget.
Ja, det är det ju.
Alltså, för att det är... Alltså, jag menar, det ska vara ost på en hamburgare. Alltså, det är en basingrediens, liksom.
Man hade kunnat säga brödburgare eller...
Ja, precis. Eller, alltså, det är så jävla onödigt.
Tomatburgare, om det...
Ja.
Ketchupburgare, säger man inte. Ja, det är det ena större. Och sen så stör jag mig lite på inkonsekvensen i språket. Att man, jag tycker antingen cheeseburger eller ostburgare.
Ja, inte cheeseburgare.
Ja, nej, det är irriterande.
Ja,
men jag tänkte apropå så här röror och relish på burgare, så en gång jag var i USAs västkust, så var jag på hamburgarestaurangen Counters som då har det Five Guys Burgers and Fries är en annan populär hamburgarkedja som många hyllar lite i USA. Jag tycker inte den är fantastisk, men helt okej. Men Counters var lite samma sak, att det var väldigt fokuserat väldigt mycket på valfrihet. Man fick fylla in blankett liksom med alla olika, man fick välja vilken typ av bröd, man fick välja vilken typ av liksom kött eller annan protein i mitten, liksom om man vill ha kyckling eller veganskt, eller alltså, fanns massa olika, och så fick du välja sås, och alltså det var verkligen så att du fick komponera det enda som såg ut nästan som någon så här liksom travet blanket liksom.
Mm, mm.
Och då så fyllde jag i Red Relish för att jag är stor fan av Ivar.
Ja.
Jag brukar säga Ivar Relish som är då en stark paprikasmet.
Ja, det är jättegott.
Från är det Jugoslavien?
Okej, något sånt. Ja.
Men det tyckte jag var gott. Jag tänkte Red Relish, det låter som Ivar. Så tänkte något sånt. Men sen fick jag in den så smakade den jänka.
Nej.
Och det tyckte jag var skitäckligt.
Ja.
Och min amerikanska kompis, han sa att det innehåller förmodligen sassafras.
Mm.
Och det är då han förklarade att det var en rot som smakar så. Som är då, det finns ju root beer och sånt smakar också som jänka.
Ja, okej. Men det är lite, inte mintiga, men lite...
Ja, men lite grann. Jag ska gå lite till botten med det nu.
Mm.
För när jag och min familj, när jag var kanske runt 6 år och sånt, så bodde vi i USA ett halvår i Stanford i Kalifornien. Min pappa jobbar på universitetet där.
Mm.
Och då så var det många tandkrämer och annat och godis så smakade som jänka. Och min brorsa tyckte det var väldigt äckligt och kallade det för pest. Mm. Det där är pestsmaken. Och han fick med mig på det taget också. Jag vet inte om det blev att jag blev påverkad av honom och tyckte det var äckligt för att han sa att det var äckligt, eller om jag hade tyckt det var äckligt på eget bevåg.
Mm.
Men från den dagen har vi kallat det för pest också. Och jag har pratat om det ganska mycket i arkivsamtal. Och jag fick ett mail från en lyssnare som skrev... Så här, angående pest.
Mm.
Eller jänkasmaken. Han sa, dags för lite arkivsamtalkemi. Simon G har flera gånger i podden tagit upp citat jänkasmak, slutcitat. Den kommer från ett ämne som heter metylsalicylat. Ämnet förekommer i ganska många olika växter som naturligt insektsmedel. Det förekommer i sassafrasrot som ursprungligen var smakgivaren i amerikansk root beer och rötter från sassaparill. Smaken wintergreen som är vanlig bland amerikanska tuggummin och minttabletter är samma ämne. Numera används mest syntetiskt metylsalicylat i läsk och godis. Det framställs från metanol och salicylsyra.
Mm-hmm. Jaha.
Så, men det intressanta som jag också smsade till min storebrorsa då var att ämnet är då, som det står, förekommer i olika växter som naturligt insektsmedel.
Mm.
Och insektsmedel på engelska heter ju pesticide.
Ah.
Så att ordet pest,
det var ändå... Ja, det var något på spåren.
Ja.
Okej, vad intressant.
Nej, men så det jag associerar det med tuggummi liksom.
Ja.
Att början smaka tuggummi. Men egentligen kanske det var en naturlig rot som man skulle kunna ha i någon smet.
Ja, men det, jag tror folk är lite... Jag kan se charmen i det att beställa sin burgare och komponera den i detalj på ett sätt. Men det är också lite... Det signalerar lite samma sak, säger jag som inte ens har provat det här stället, som när man går förbi en restaurang som är lite så turistig, du vet, och så har de så 800 typer av olika rätter på menyn.
Ja.
Och bara, okay,
det signalerar de har... lite dåligt självförtroende.
Ah, vad...
Ifall de bara har en rätt så säger, det här är det godaste, vi vet ditt bästa.
Ja, exakt, det här är super, det här är det perfekta sättet att äta den här grejen på liksom. Men om man har så här pasta, sushi, pizza, hela köret liksom på en och samma restaurang, då är det lite så här, okej, ni kan inte vara riktigt bra på alla de här grejerna.
Mm.
Ni vet inte riktigt vad ni vill. Det är lite så här svajigt. Så där.
Ja.
Men jag vet inte.
Har du förresten sett några hamburgarfilmer? Alltså risiga komedier med hamburgartema.
Mm.
Jag tänkte på om vi ska fortsätta bespara att snabbmatskedjor i populärkulturen, eller snabbmat i populärkulturen. Vi nämnde i förra avsnittet, i förra då snabbmatsavsnittet, Harold and Kumar go to White Castle.
Precis.
Men jag kommer tänka på att jag har sett minst 2 andra hamburgerfilmer.
Oh, vilka har du sett?
Good Burger med Keenan and Kel.
Nej, inte sett.
Det är då Keenan and Kel, jag tror de blev populära via Saturday Night Live.
Mm.
De hade också ett barnprogram på Nickelodeon som hette Keenan and Kel.
Mm.
Men de har då en film som handlar om snabbmatskedjan Good Burger.
Mm.
Vilket finns också nära... Jag har käkat på Good Burger som ligger nära Times Square i New York.
Ja.
Men där frågade jag om det hade någonting att göra med filmen. Liksom. Mm. Och det sa han, no... vad säger han, whatsoever. Aha. No recognition, någonting. Det finns ingen... De förklarade väldigt liksom det på tungspetsen redan. Så, nej, inget samband överhuvudtaget.
Nähä.
Det var väl kanske, jag vet inte... Men det stod ändå så här, home of the good burger, som de säger i filmen. Så, welcome to good burger, home of the good burger, can I take your order?
Ja.
Så att det var kanske bara renommé-snyltning som de försökte täcka.
Men det är inte så att de så här pissar lite på här, eller restaurangen i filmen? Eller?
Jag tror kanske att filmen kom först och sen så renommé-snyltade det här stället på film.
Ah, du menar så?
Det kan vara ett
.
Men jag har inte gått till botten med det.
Nej, men var inte... Också så här kul, good burger. Så här lagom modest. Snabbmat. Men verkar det vara lite mer av en liksom McDonalds snabbmatrestaurang?
Det var nog lite mellanting. Det var väldigt goda början på Good Burger. Den andra sån filmen jag sett, den heter Hamburger the Motion Picture. Jag tror den är från 1986.
Ja.
Det var då en klassisk risig komedi i utbildningsmiljö.
Ja.
Alltså... Jag brukar kalla den typen av filmer för utbildningskomedier. Ja. Som är då collegefilm, high school-film, men även polisskolan kanske var den som satte igång trenden med utbildningskomedier. Det är liksom en skola och så är det...
Jag vill ju säga, vad heter den? Delta-gänget.
Ja, den var väl den som satte igång trenden kanske. Ja, i och för sig.
Jag såg nyligen hans. Den
är från 78, va?
Jag tror det.
Ja, det är National Lampoon. Jo, men den var nog den som satte igång trenden. Mm. Men den här då, Hamburger the Motion Picture, den utspelar sig på en Hamburger Academy.
Mm.
Som är baserat på, det finns faktiskt, McDonald's har Hamburger University i Illinois. Jag tror det finns fortfarande då. Startade på 60-talet, verkar vara så här, en jättestor hamburgutbildning.
Ja, wow! Men vad är det för att liksom kunna utveckla nya, eller för att utveckla nya börjare liksom, eller vad är det inom internt liksom?
Jag vet inte om det är en internutbildning, alltså så att utbilda managers och sånt där, men det finns säkert olika liksom inriktningar på den här.
För de har ju även i Sverige så har de ju något ställe, något typ av, inte laboratorierum, men någon typ av kök för McDonald's där de utvecklar de nya specialhamburgarna liksom.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad det är, men jag tror det är i Stockholmsområdet liksom.
Mm. Men det är McDonald's liksom labb då?
Ja, specifikt McDonald's. Alla har säkert sådana liksom för att ta fram de nya grejerna liksom. Men, ja.
Ett hamburgarställe som jag inte nämnde i förra avsnittet, det var också, alltså det kan, förutom då det här Shake Shack som jag nämnt som en favorit, så kan vara det bästa burgare jag någonsin ätit. Var nog på Squeeze In Burger i Sacramento.
Mm.
Som då har taglinen Home of the Cheese Skirt.
Ja, okej. Okay, ja.
Det är då en ostkjol. att de lägger burgaren på stekplattan.
Ja.
Och sen lägger de på såna mängder ost att liksom osten smälter ut och bildar liksom en kjol utanpå.
Oh.
Och liksom att den blir lite krispig, den osten. Oh. Så det är som en burgare med en krispig ostkjol runt.
Det låter ju väldigt gott.
Och det var lika fantastiskt som det låter.
Hur var den att äta? Åt den med händerna?
Ja, åt den med händerna. Så man börjar ju då knapra i sig ostkjolen.
Mm, mm.
Och sen kommer man in till själva början.
Ostkjol är så äckligt ord. Det låter fantastiskt.
Ett skojigt logo också, att det var så squeezing burger, att det är någon som blir inklämd mellan två feta personer, tror jag, på liksom vid disken där.
Så var nice.
Ja, den var grym. Det är ju liksom, för att knyta ihop säcken i början, att jag älskar att testa nya kanske amerikanska snabbmatskedjor.
Mm.
Och speciellt då med referenser till populärkultur.
Mm.
Jag såg ett Seinfeld-avsnitt som handlar om den kinesiska maträtten Kung Pao.
Mm.
De pratade, det är George då som äter väldigt stark Kung Pao Chicken och börjar svettas. Och då tror hans chef att han har stulit kontorsmaterial. Att han svettas.
Han är lite nervös. Ja.
Men jag blev nyfiken på Kung Pao och började testa den rätten liksom så ofta jag kunde.
Ja.
Och sen gick jag in på Wikipedia-sidan för Kung Pao. Och såg då att den amerikanska fastfoodkedjan California Pizza Kitchen.
Mm.
Att de hade en Kung Pao spaghetti.
Aha.
Och det var jävligt gott faktiskt.
Gud vad speciellt. Att de ändå så här lyckas profitera eller så här hitta ett sidospår från en klassiker liksom.
Ja, det var ju Pizza Kitchen, men sen så var det också pasta då de
jätteunderligt. Senast sen förra året så har jag hunnit prova Phil's Burger i Stockholm.
Just det.
Toppenburgare, verkligen. Mm.
Det ligger typ mellan oss där vi bor, eller kanske lite närmare där du bor.
Ja, men typ.
Men det är en kedja också, där finns väl några stycken i Stockholm.
Ja, de har väl en 3-4 restauranger liksom. Det är väldigt, för tidigare har min, alltså så här, om man ska se på sådana lite, som sagt, som tidigare, McDonald's-fan till 100%, men det är ju fortfarande nice att äta på de här sådana riktigt vällagade burgare också. Och tidigare har min favorit varit Bun Meat Bun i den kategorin. Problemet med Bun Meat Bun är att det går ju typ inte att sitta och äta där.
För det är fruktansvärt omysigt. Det är det är som en galleria med...
Det ligger typ utanför ett systembolag. Väldigt steril miljö. Skittråkigt liksom. Men Phil's Burger är, alltså, skulle vilja säga, väldigt nära lika goda burgare och mycket, mycket trevligare restaurang också.
Ja, jag tycker nog, alltså jag testade här om dagen också, men jag tycker att burgarna på Bun Meat Bun är mycket bättre.
Det är så,
men det är mycket mysigare på Phil's.
Vad tog du för hamburgare på Phil's?
Jag tog nog en dubbel ostburgare.
Mm.
Är det du brukar ta också?
Jag testade en limited, eller Phil's limited typ.
Var det en limited edition?
Ja, någon sorts kampanj. Men de hade väl typ så här, det var tryffel, majonnäs eller dressing på den och någon typ av rostad lök och grejer. Men det är nice där att man kan välja till sådana side orders, liksom sådana där saltgurka som de har sliceat upp i långa bitar istället för pommes frites, och det är så jävla gott.
Ja, det är gott med saltgurka. De har man ofta på så här ryska ställen också.
Mm. Jag
dricker vodka och äter saltgurka.
Ja, det är så jävla nice.
Nu i LA så en gång när vi åkte fel med en Uber så hamnade vi letade nog efter In-N-Out Burger, men knappade in fel adress.
Mm.
Då hamnade vi bara på i någon förort liksom. Och då tänkte jag, vi käkar på något annat ställe. Och då hittade jag en annan snabbmatskedja som vi käkar på med det lite underliga namnet Wienerschnitzel.
Jaha.
Men det verkar vara liksom en fast food-kedja.
Ja.
Men de hade inte wienerschnitzel. De sålde inte wienerschnitzel. Jag tror att i USA så är wiener, det är så mycket slang för korv.
Ja.
Och sen så bara de tänkte så, okej, vi har ett korvställe. Vi kallar det för någonting med wiener.
Ja.
Och sen så har de säkert bara snappat upp ordet wienerschnitzel som de knappt vet vad det är.
Ja.
Och så kallar de istället för wienerschnitzel.
Ja. Det var alltså kul att de bara heter så här, precis som en maträtt.
Ja. Men jag tror wiener är ju någon form av hund.
Mm.
Alltså första gången det kallades då hot dogs, det var någon som liksom tecknade en rolig skämteckning med en lång vinohund, eller så är det en tax, som då är ett korvbröd, och det var därför det kallades hot dog.
Men vad var deras specialitet på wienerschnitzel?
Jag tror de sålde korv och hamburgare. Alltså det var ganska vanligt. Det var ungefär som Burger Kings ute. Nej, men de körde det var ganska bara så här klassisk snabbmatställe liksom.
Ja. Men så illa sinne, du inte hade wienerschnitzel på wienerschnitzel.
Vi kanske ska börja runda av. Nu har vi tagit upp ganska jag antecknade ganska många olika snabbmatsgrejer som vi hade missat i förra avsnittet. Ja. Har betat av en del av dem, men...
Mm. Det var ju mycket McDonald's och Burger King förra avsnittet.
Ja, det var det. Nu blev det lite mer, mer blandat. Men det är ändå ganska mycket kvar. Alltså, man skulle kunna prata länge om Sibylla och liksom svensk specifik snabbmatskedjor. Alltså sån...
Ja, vi borde ha någon sån jämförelseavsnitt någon gång när man typ har med sig någon produkt från varje och så testar man och ser vilken som är godast. Typ.
Ja, det känner jag rätt mycket i Doughboys-podden att de först går och käkar på något ställe och sen kanske då berättar om upplevelsen.
Ja, precis.
Det kanske man ska ha nästa...
På ett Sibylla-avsnitt, eller?
Ja, kanske. Att man ska... Ja, det, vi får tänka efter vad som är intressant. Men Sibylla är ju intressant för att det är så... Det känns som en... Det är specifikt för Sverige. Mm. Det är en institution som har funnits så pass länge. Och det är ganska många som kan relatera till det eller har någon form av relation till det.
Det finns ju överallt också.
Så kan, nästa kanske blir en Sibylla-special. Vi får se.
Ja.
Men då tackar vi för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Mm.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.